Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Olösta mord, Sven Sjögren, del 26. Det här avsnittet är skrivet av Urban Järdek med research av Urban Järdek, Torbjörn Bremer, Tobias von Braun och Christer Bjöle. Christer skriver för Gotlands nyhetsmagasin Horisont och den stora Sven Sjögren specialen har nu kommit ut och finns att köpa. Det är 24 sidor om Sven Sjögren. Mer information finns i avsnittstexten och jag lär prata om det i slutet av avsnittet. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar, även om vi hoppas på det den här gången. Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla som har skickat in tips till oss och alla som erbjuder sig att ställa upp för att hjälpa till i sökandet efter svar om vad som har hänt Björn Adolfsson och Sven Sjögren. Vet du någonting som kan leda till att Sven eller Björn hittas? Maila i så fall vår grävgrupp på tips.olostamord@gmail.com. Inga prickar över öet. Jag upprepar tips.olostamord@gmail.com. Kontaktinformationen finns även i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Sven och Björn, ja, det är dags att återvända till fallet Björn Adolfsson. Som jag tidigare har berättat om här i podden försvann läraren och författaren Björn Adolfsson från sin stuga utanför Nynäshamn någon gång på natten till den 2 maj 1973. Det var ungefär 7 månader efter Sven Sjögrens försvinnande. I stugan återfanns ett handskrivet meddelande med texten citat: jag går till sjön, ingen bär skuld till detta, slut citat. Polisens handstilsexperter bedömde att meddelandet var skrivet av Björn Adolfsson själv. På andra sidan viken hittades Björns båt som låg och guppade längs med strandkanten, till hälften vattenfylld. I båten saknades en blydragg. Båten verkade ha drivit med vinden rakt över viken. Polisen misstänkte självmord och började dragga i viken. Den 7 maj, bara någon dag senare, kom ett anonymt skrivmaskinskrivet meddelande till polisen med texten citat: byt linje, sluta dragga efter Björn. Ni har kommit alldeles snett. Lösningen är helt annorlunda. Lycka till, slut citat. Det här meddelandet förvånade polisen eftersom det bara hade gått 5 dagar sedan Björns stuga hittades övergiven och ingenting hade skrivits i tidningarna om fallet. Det var bara en väldigt begränsad krets människor som kände till försvinnandet. Polisen hittade också ett brev där Björn hade skrivit om den försvunne lantbrukaren Sven Sjögrens hårda livsöde. Polisen fortsatte dragningarna men hörde även av sig till Gotlandspolisen. Dessa kunde meddela att Björn inte fanns vid barnkolonin i Lumlunda där han brukade vara föreståndare om somrarna. De kunde också meddela att Bulvanen satt i fängelse. Några veckor senare avslutades dragningarna efter Björns kropp utan resultat. Därefter hände i princip ingenting i fallet för nästan exakt ett år efter Björns försvinnande. Den 30 april 1974 ankom nämligen ett nytt anonymt brev till Handenpolisen. Detta brev löd citat: "Fallet med den försvunne Björn är ett år gammalt den 1 maj och ännu olöst för polisen. Jag trodde bättre om polisens förmåga. Det har ju hela tiden funnits väl synliga trådar att börja nysta i. Handla." Slut citat. Men det handlades inte särskilt mycket. Det gick ett par månader till, sen kom det ett till anonymt brev. Den gången till Aftonbladets tipsadress. Brevskrivaren sätter då Björns försvinnande i samband med Sven Sjögrens försvinnande och nämner även detaljer som ytterst få utanför polisen eller personer i Björns närmaste bekantskapskrets bör ha kunnat känna till. Brevskrivaren önskar kontakt för att kunna lämna ytterligare information. Enligt polisen hade man lämnat två olika telefonnummer som tipsaren skulle kunna ha hört av sig via, men något samtal kom aldrig. Därefter tog utredningen återstopp och Handenpolisen lade den 25 november 1975 ner fallet. Björn Adolfsson förklarades därefter avliden av Stockholms tingsrätt den 24 april 1984. Efter det är det i stort sett tyst om Björn Adolfsson i det allmänna medvetandet i nästan exakt 25 år. Den 26 april 2009 startar användaren Skaraborg 2 tråden "Markägaren som försvann, Sven Sjögren, Gotland, Lummelunda 1972 på internetforumet Flashback." Skaraborg 2 skriver citat: "Den 5 oktober 1972 försvann den 62-årige Sven Sjögren från sitt hus liggande alldeles i närheten av de kända Lummelunda grottorna på Gotland. Han hade samma dag varit in till Visby för en del ärenden. Eftersom det inte är så långt mellan dessa två ställen lär Sjögren ha gjort de flesta av sina olika ärenden i just Visby. När han återvände till sin bostad så ställde han som vanligt sin bil på tomten. När polisen sedan tillkallades så verkade allt vara som vanligt i hans hus som han bebodde ensam. Inga omkullvräkta möbler eller blodspår. Ej heller verkade något vara stulet, men å andra sidan så visste inte polisen vad exakt han hade i sina lådor och skåp. Polisen draggade i vattnet, de sökte på hans tomt samt i Lummelunda grottorna efter hans kropp. Tyvärr var det förgäves och än idag väntar detta försvinnande på att klaras upp." Slut citat. Det kommer ett snabbt svar från användaren Ung Fascist. Det är ju trots allt Flashback. Ung Fascist skriver citat: "Vad är frågeställningen? Han kanske getts in i grottorna för aldrig hittas igen eller drunknat och missats i dragningen." Slut citat. Skaraborg 2 svarar och förtydligar att frågeställningen såklart är vad som har hänt Sven Sjögren. Både Skaraborg 2 och Ung Fascist börjar därefter söka efter mer information och skriver flera inlägg. Teorier om att Sjögren skulle ha sänkts i havet eller malts ner till minkföda på direktörens minkfarm kommer snabbt fram i Flashback-tråden. Redan senare samma dag skriver Skaraborg 2 citat: "Ju mer man tittar på detta fall desto mer mystiskt blir det. I en artikel från den 20 oktober 1974 så ska tydligen inte enbart Sven Sjögren ha försvunnit utan även ytterligare en man vid namn Björn Adolfsson. Eftersom jag inte kunde få upp de aktuella sidorna så kunde jag bara läsa en del av det hela." Slut citat. Snart engagerar sig ytterligare personer i tråden.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Gradvis framkommer mer och mer information, bland annat om den man som vi känner som Bulvanen. En person berättar även om hur han en gång hade gått förbi minkfarmen och då blivit bortjagad av direktören, beväpnad med ett hagelgevär. Efterforskningarna på Flashback kommer därefter inte särskilt mycket längre förrän en användare som heter 1096 kommer in i tråden. Det är nästan 3 år senare, den 16 januari 2012. 1096 skriver, citat: "Jag har bestämt mig för att börja titta på fallet med Björn Adolfssons försvinnande innan det är för sent. Han var nämligen granne med oss, eller egentligen mina föräldrar, och min barndoms sommarstuga. Och jag har en del minnen av honom och hans mor. Jag var bara tonåring när Björn försvann, men jag minns en del av turerna kring det hela. Min far lever fortfarande och är klar i knoppen. Han minns mycket mer. Björn kände sig hotad sista tiden han var i livet. Bland annat hade han monterat upp ett antal lampor som utebelysning på stugan och dessa stod på genom nätterna. Lite konstigt tyckte vi att det var. Men på den tiden var det glest mellan stugorna i Ekeby på Södertörn så det var nog inte så många som märkte det där med nattlyset. Under den här perioden besökte vi inte heller sommarstugan varje vecka. Hur som helst, efter att Björn försvunnit upptäckte min far att någon hade grävt på den lilla snutten allmänning som fanns mellan våra tomter. Man hade slängt eller rullat in några större jordiga stenar på vår tomt och det var därför min far såg vad som hade hänt. Det här var inga välansade gräsmattor alltså utan skogstomter som var ganska stora och kuperade, bitvis täckta med snårskog. Min far hittade rätt snart ett nyligen uppgrävt område cirka 1,5 gånger 1 meter med färsk jord och en lättare upphöjning. Precis som en nygrävd grav för en vuxen person. Min far hade hört talas om försvinnandet och vi visste att man hade draggat i vår vik av Östersjön cirka 2 kilometer från stugorna. Han ringde till polisen och bad att få tala med den polis som var ansvarig för fallet men han fick veta att den polisen inte var inne för tillfället. Min far förklarade då i korthet sitt ärende för den person han fick tala med, lämnade telefonnumret och uppgift om hur han kunde nås. På något vis fick min far en uppgift om att det var polisen som hade grävt ner en avlivad katt som inte skulle klara sig när Björn nu var borta. Min far tyckte det var oerhört överdrivet att gräva så mycket för en katt. Någon annan ansvarig person på polisen hörde inte heller av sig. Min far tyckte historien var olustig och tog lite illa vid sig av att bli avfärdad av polisen så han gjorde inget mer. Efter bara något eller några år var graven helt överväxt och omöjlig att se i terrängen. I alla år har vi sagt, halvt på skämt, att Björn ligger nedgrävd på vår tomt. Vilket inte kunde vara sant eftersom det grävda området ligger några meter utanför tomtgränsen på mark som var avsedd för väg. Under 1990-talet anlade samfällighetsföreningen en vändplan nästan precis där graven bör finnas. Av en tillfällighet fick jag höra för cirka 2 år sedan att 2 personer som också har rötter i området, båda är födda på 50- och 60-talen, de hade kommit att prata om Björn Adolfssons mystiska försvinnande. Vi pratade lite med dem om det hela. Min far har gjort lite minnesanteckningar på senare tid och jag tycker det vore intressant att se hur bitarna passar ihop i detta märkliga fall. Som jag minns nu på rak arm så sades det att han hade engagerat sig att hjälpa till i en tvist om ett markområde på Gotland. Det var alltså Sven Sjögren som ogillade myndigheter och papper som fick hjälp av den ordentliga läraren Björn Adolfsson. Vad jag har hört hade Sven och Björn haft lite med varandra att göra när det gällde skötseln av några får som Björn hade lånat av Sjögren till kolonin. Jag har nog också hört att Björn hade fått en del handlingar av Sjögren som var graverande för köparna av markområdena. Att Björn i vart fall var ordentligt skrämd sedan Sven försvunnit kan vi som sagt intyga, slutcitat. Och jag har valt att ta med hela det här inlägget i samråd med manusfattaren Urban Järdek eftersom jag mycket väl vet vem 1096 är. Det är min släkting. Och det är också han som första gången berättade för mig om det här fallet. 1096 får snabbt frågan om han eller pappan inte grävde upp graven. 1096 svarar, citat: "Nej, vi grävde inte. Jag tror farsan gick och väntade på att polisen skulle höra av sig. Sen blev det vinter. Jag har inget minne av att det var tal om att gräva själva då. Under 90-talet blev min fru och jag ägare till tomten som ligger närmast graven. Vi röjde en del ris och buskar i några omgångar innan det drogs fram en väg till tomtgränsen och vi så småningom sålde 2007. Vi stod där i mitten av 1990-talet och funderade exakt var graven fanns. Men det gick inte att se någonting i terrängen längre. Hade jag då vetat lite mer precis var jag skulle gräva så hade jag nog gjort det. 2 meter åt det ena eller andra hållet är mycket i sammanhanget. Och gräver man för hand skulle det vara ett orimligt projekt. Idag ligger graven under eller precis i kanten av vändplanen som jag nämnde." Slut citat. Lite senare skriver användaren Kajsa83 i tråden. Citat: "Björn Adolfsson jobbade med min pappa på barnkolonin bredvid Svens hus och lånade får av honom för barnen i kolonin. De träffades väl lite då och då. Vad jag förstod så var Sven en väldigt speciell man, mycket snäll dock. Han kände sig hotad av de som ägde Lummelunda grottorna eftersom de ville åt hans mark. En av orsakerna var att han hade den bästa eller riktiga vägen in till grottorna, vilket skulle betyda pengar. Och att någon kvarn låg på hans tomt. Som sagt anlitade någon en bulvan. Resten har du läst i forumet. Det som inte sagts var dock att det var några stockholmare som var på plats som också på något sätt hade med saken att göra. Detta var ingen annan än starke mannen i Pippi Långstrump och någon som kallades Rolf. Dessa två hade kontakt med Sven och blev vänner med honom på grund av marken. De bodde i något semesterhus nere vid vattnet och höll på med hundar och vapen. Tror att de var sådana man kanske aktade sig lite för. De drack nog en hel del också. Antar att de umgicks ihop med direktören för minkfarmen i Salthamn. När Sven försvann åkte Björn, som kommer från Stockholm, tillbaka till Gotland för att kolla vad som hade hänt. Ett tag senare hittades ett självmordsbrev i hans stuga i Stockholms skärgård. Min pappa hade lite till och från kontakt med honom och han minns att det verkade skumt. Han trodde heller inte att Björn var någon som skulle ta självmord. Han hade tydligen en tjej som han träffade från Göteborg och som också jobbat på kolonin. Kanske kan man få lite info där om man minns namnet." Slut citat. Ett par månader senare, under hösten 2012, tar våra grävgruppsmedlemmar Urban Gärdek och Torbjörn Bremer pendeltåget ut till Ekeby efter att ha läst tråden på Flashback. Urban och Torbjörn knackar dörr och pratar med de boende för att försöka lista ut exakt var Björns stuga låg. De flesta i området vet ingenting. Till slut lyckas de hitta en person som känner till att en av Björns för detta grannar har intresserat sig för fallet. Det är där grunden till den här podden läggs. Det är så Urban och Torbjörn kommer i kontakt med mina släktingar. Någon ytterligare information än den 1096 redan har skrivit på Flashback framkommer dock inte. Som jag nämnde i början och har pratat om förut så samarbetar podden Olösta mord med magasinet Horisont på Gotland. I reportaget om Sven Sjögren och Björn Adolfsson, som alltså finns i det senaste numret, framkom det flera helt nya uppgifter som vi kommer att få anledning att återkomma till. Den mest uppseendeväckande uppgiften som var med i Horisont reportage var att fallet Sven Sjögren nu åter betraktas som ett öppet ärende hos Gotlandspolisen. Polisen Christian Gardelius är gruppchef för utredningsenheten inom Gotlandspolisen. Han berättar i Horisont att han tillsammans med 2 utredare har avsatts för att arbeta med fallet. Polisiärt räknas ärendet nu helt och hållet som ett försvinnande eftersom alla eventuella brott är preskriberade. Om det var ett mord preskriberades det 1997 och det gör att inte heller andra brottsrubriceringar som exempelvis skyddande av brottsling längre är aktuella. Enligt Christian Gardelius har Gotlandspolisen det senaste året fått in ett antal tips värda att följa upp. Tipsen är i regel inte kopplade till exakt vad som hände, utan snarare handlar det om att man har gjort iakttagelser eller på annat sätt har kännedom om platser där det skulle kunna finnas något intressant, säger Christian Gardelius. I klartext handlar det i grund och botten om att eventuellt hitta kvarlevorna av Sven Sjögrens kropp. Återfunna kvarlevor innebär inte nödvändigtvis att det också går att slå fast vad som faktiskt hände. Men det skulle ändå kunna innebära ett slags avslut för många. I Gotlands tidningar får Christian Gardelius frågan om vilka åtgärder som planeras. Han svarar, citat, "Det går inte att svara på. Men det måste vara en ambition med åtgärder ifall det finns en tillräckligt stor dignitet i tipsen. Vi avvaktar för tillfället både väder och om det kommer in fler tips. I nuläget är inga särskilda åtgärder planerade." Slut citat. Som tidigare nämnts i podden har Olösta Mords grävgrupp haft ambitioner att i samarbete med Missing People genomföra skarpa eftersök redan i år. Och vi jobbar därför just nu på att få till en dialog med polisen kring hur detta skulle kunna organiseras. Olösta Mord finns på Facebook, följ oss gärna där. Jag finns på Twitter och Instagram, heter Dan Hörning. Så jag är lätt att hitta. Och jag vet att jag har tjatat om att Horisont har kommit ut, men numret är verkligen fantastiskt. Christer har gjort ett fantastiskt jobb. Och ni får en rabatt här om ni nämner Olösta Mord. Se avsnittstexten för mer information. Tack till mina vänner i Tripnaha som har gjort låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Tack till mina släktingar för att de har engagerat sig i det här fallet. Tack till Urban Järdek, Torbjörn Bremer, Tobias von Braun och Christer Björle. Tack till dig för att du lyssnar på Olösta Mord.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.